Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Anna Lindberg, varmt välkommen till Vidar möter.
Tack så mycket. Mm. Tack.
Det är faktiskt din idé att jag skulle starta en sån här podd.
Exakt. Ja. Det var min idé. Det var briljant.
Ja, det var det faktiskt.
Uppenbarligen.
Ja. Och du brukade vara min chef. Mm-hmm. Ja. Eller brukade du vara under många år här på Östgöta Media. Men nu är du inte längre.
Nej, det är ju så. Så nu kan vi egentligen säga vad vi tycker, ja, både du och jag.
Jag tänkte vi skulle vänta till dess.
Ja, du tycker.
Ja, jag vet. Men du sa upp dig och slutade för månad sedan.
Ja, eller? Precis. Mm. Mm. Drygt en månad sedan. Mm. Ja.
Och planen här att vi i det här poddradioavsnittet ska tala en hel del om journalistiken, dess förhållande till allmänheten, förtroendefallet för en del media och sånt där, vad det beror på, vad man kan göra åt det och lite om vart du är på väg också.
Mm. Spännande.
Ja. Mm. För jag läste en krönika. Du har blivit krönikör i Norrköpings Tidningar, eller har du varit hela
tiden? Alltså, det är lite roligt. Jag har faktiskt under flera år fått höra både externt och internt att jag borde skriva lite mer i våra tidningar. Ja. Jag har gjort det vid några tillfällen när vi har infört stora förändringar eller sådär. Men att jag borde göra det regelbundet och inte minst ur då, alltså ett pressetikperspektiv. Mm. Eftersom det är det jag har jobbat väldigt mycket med och man skulle kunna mer förklara liksom, hur vi tänker i vissa frågor och sådär. Så då så bestämde jag tillsammans med Micke som är kulturchef. Men jag kan skriva där varannan vecka, det blir jättebra. Och sen typ sa jag upp mig någon månad senare. Men jag har bestämt mig för att fortsätta att skriva i alla fall till sommaren. De här krönikorna.
Ja, jag tänkte på det, jag har läst två av dem och jag ska återkomma till en av dem sen, för det passar väl med ämnet här. Men då skriver du under med före detta publicerar
jag skjuter med. Ja, jag har ju fått lägga in det nu. Ja. Jag är ju det, jag är ju före detta.
Ja, men du är ju för ung, du är inte 50, så är du 45 eller någonting sånt där.
Ja, 46 faktiskt.
46, ja, visst. Ja. För att liksom, du kan inte vara för detta resten av livet.
Absolut inte. Det har jag verkligen inte tänkt vara. Nej. Men just nu så är jag liksom mitt emellan. Och tänker att det här är en väldigt spännande period i mitt liv. Mm. Jag har ju levt liksom med det här tunga ansvaret för det här stora bolaget. Väldigt många människor, mycket omsättning, många titlar, mycket ansvar och så. Till att just nu vara i en period där jag inte... Där det händer inte så mycket i det yttre utan det händer mer i det inre, inuti mig. Mm. Och det tycker jag är ganska så spännande att utforska också. Och ha den här lilla korta perioden i livet och fundera lite på ett annat sätt. Så att jag njuter av dagarna faktiskt.
Mm. Det utforskade inre, det är väldigt spännande faktiskt.
Mm. Ja, men det har alltid varit viktigt och... intressant för mig. Så när jag bestämde mig för att säga upp mig utan att faktiskt ha någonting färdigt så tänkte jag på det. Att det ska bli intressant att se vad det gör med mig och vad som händer i den inre resan. Och att få utforska det. Liksom. Så det håller jag på med just nu. Ja. Det är jättespännande.
Är du nöjd med vad du hittar? Eller förvånad?
Ja, det där är ju en bra fråga. Och lite svårt att... Lite svårt att säga exakt, men man kan väl säga att det finns en hel del som jag är väldigt tacksam för att jag har med mig. Verkligen i den här perioden att jag har en trygghet i mig själv, att jag känner mig som sagt väldigt inspirerad och glad över att få göra en inre resa.
Mm.
Men sen är det klart att vad ska man säga, det här jobbet har ju också varit väldigt, väldigt intressant och väldigt stimulerande. Men det är klart att vissa dagar när mitt liv just nu ser lite annorlunda ut, mm, så är det ju inte bara positiva känslor. Men jag tänker också att om man inte vågar möta sina negativa känslor så växer man liksom inte. Mm. Så att, ja, jag tycker faktiskt att det är givande. Mm. Men på ett annat sätt än vad det har varit innan. Mm.
Intressant. Vi har ju inte pratat så där jättemycket under årens lopp. Men jag har anat att det djupet finns. Du utstrålar det på något sätt.
Tack ska du ha. Ja, men det är viktigt för mig.
Att det inte bara är en yta som vandrar runt.
Nej, det ska vara på riktigt. Det ska hända någonting inuti. Och det har ju varit, tycker jag ändå, varit vägledande för mig i mitt ledarskap. Och i det här med publicistiken liksom. Mm. Och de beslut jag fattar, att det inte bara kan vara enligt en matris eller en mall, utan det måste resonera också med det som finns inuti Anna Lindberg.
Mm.
Och det tror jag man lär sig när man har en sån här tjänst där man måste stå längst fram för alla beslut man fattar. Då måste de bottna. Annars blir man ju någonting annat än pappersdocka. Folk ser igenom det. Mm. Folk skjuter ganska lätt på en sån fasad.
Mm. Men du, det var en slump kan man säga, eller kärlekens slump som gjorde att du överhuvudtaget hamnade i journalistyrket, eller?
Ja, det blev faktiskt så. Överhuvudtaget så har jag varit liksom lite dålig på att liksom planera färdigt mitt liv, utan jag är mer liksom bara hakat på grejer som jag tycker är intressanta och lärt mig saker och så. Men det var ju så att jag pluggade på universitetet i Linköping och jag hade väl kanske tänkt mig, jag är missionärsbarn, jag är uppvuxen utomlands, jag hade nog tänkt mig liksom ett, vad ska man säga, ett mer kosmopolitiskt liv, där jag skulle resa över världen och kanske fördjupa mig i antropologi eller någonting sånt där. Men så blev jag ju väldigt kär då i en kille som heter Henrik, som jag fortfarande är gift med och som jag fortfarande är väldigt kär i.
Ja.
Och han ville bli journalist. Han ville gå en journalistikutbildning. Mm. Och jag tänkte, jag hakar på.
Mm.
Och så gjorde jag det. Och då var det en IT-journalistikutbildning. Det låter ju helt galet. IT-journalistik.
Ja, det, för nu är vi typ 97.
Precis. Ja. Slutet av 90-talet. Ja. Men det var ju bra. Då fick man lära sig att göra hemsidor och förstå det digitala liksom och så där. Och jag blev ju helt totalt kär i internet.
Mm.
Alltså verkligen superförälskad. Och det i kombination med journalistiken gjorde ju att jag hade ganska attraktiv kompetens. Så jag blev ju anställd här på Norrköpings Tidningar innan jag var färdig med min utbildning.
Ja, som webbredaktör faktiskt.
Eller? Som webbredaktör.
Ja, en av de precis, första kanske. I varje fall utanför storstäder.
Ja, det var så. Det var också roligt. Gud vad kul det var. Ja. Att bygga upp liksom någonting sådär.
Mm. Du har ju flackat runt en väldig massa, precis som du sa.
Mm.
Jag läste någonstans när en intervju vid någon av alla priser du har fått också.
Mm.
Ja, att, ja, att du uppväxt i typ i Chad, i Kenya, Vimmerby, Texas.
Mm. Exakt. Ja, exakt.
En bred palett.
Precis.
Men du har inte känt dig rastlös då? Nu har du ändå bott i, kanske inte på samma ställe i Linköping. Men...
Nej, inte riktigt. Fast jag har ju bott där jag har bott nu. Jag har bott längre än någon annan gång i mitt liv. Alltså det är 15 år eller någonting. Ja, men det där är också på tal om att göra inre resor. Liksom. Att, jag hade nog inte sett framför mig att jag skulle köpa ett hus liksom, utanför en medelstor svensk stad och bo där med min familj. Mm. Utan jag hade nog sett framför mig ett mycket mer en kosmopolitiskt liv. Men grejen är ju att livet handlar ju inte bara om yttre stimuli, utan det handlar ju också om vad som händer i en.
Mm.
Och det kan hända väldigt mycket inuti en människa även om man bor på samma plats. Det beror ju lite grann på vad man tar sig för och hur öppen man är mot omvärlden runt omkring en. Dessutom nu med, som sagt, jag blev kär i internet i slutet av 90-talet. Mm. Hela digitaliseringen har ju gjort världen på ett sätt väldigt liten och väldigt tillgänglig. Så man behöver ju inte skärma av sig från massor med influenser och impulser bara för att man bor på ett och samma ställe.
Mm.
Så jag har nog omvärderat det här lite grann.
Ja. Och dessutom är det så att så länge man är inne i ett flackande, eller om man säger så, en massa yttre resor, så kan man hålla sig själv borta.
Exakt.
Någorlunda.
Ja, men det är ju så. Ja. Men jag tror att väldigt många människor, det är väl säkert också att man blir lite äldre. Alltså att man inser att det enda man har med sig överallt, det är ju en själv.
Mm.
Den enda person jag måste stå ut med hela livet, det är ju jag.
Ja. Ja.
Så att då är det lika bra att utforska den människan och kanske tycka om den lite.
Ja,
eller om man har tur.
Ja, det är det bästa. Hör du, jag tänkte på en av de här krönikerna du skrev om där. Jag tror att den har att göra lite med journalistikens problem som jag ser det. Och som du vet, jag är ingen journalist utan har ju kommit in i det här som skribent, politisk skribent. Så jag har ingen journalistutbildning, ingen så här journalist, vad ska jag säga?
Piedestal.
Ja, eller något sånt där.
Ja,
och jag har säkert en massa andra piedestaler och elände för mig, men jag har inte just den i alla fall. Mm. Och då skrev du här om att likhet inför lagen är inte samma som likhet inför media.
Nej,
det var mycket välformulerat tycker jag. Jag menar, ja, visst. Mm. Men då är det så här att de som har makt och inflytande ska granskas hårdare än de som inte har makt och inflytande. Och framförallt om de ska publiceras namn och sådana saker.
Mm.
Så är det makt och inflytande som... Och det där... Ja visst, det är lätt att förstå. Jag menar, det är inga problem. Men när man ser på... Ofta så klagas det på journalister att de skulle vara vänsterlutande miljöpartister och sånt där. Jag ger inte mycket för det. Inte att de skulle gynna vissa partier och sånt där. Men att man har med sig den vinkeln in i jobbet.
Mm.
Ja. Om man då tar makt och inflytande här, att det liksom kan blockera.
Mm.
Jag tänker, det tog ju många år innan om man tar med och kunna ha en, liksom, en relevant och vanlig invandringsdiskussion i svensk media. Det känns som man värjde sig för det.
Mm. Ja, men jag förstår precis vad du är ute efter. Och jag tycker faktiskt att den frågan är ju väldigt intressant att resonera kring. Och för journalistiken och journalister och redaktioner att resonera kring. Nu är det här en bred fråga, så det gäller att angripa den på ett sätt så att våra lyssnare förstår.
Ja, visst.
Men jag har funderat jättemycket på det här. Alltså, vad är det vi som individer bär med oss på en redaktion till exempel? Alltså, hur sker urvalen? Hur sker vinklarna? Vad är det som ligger bakom det, och kan vi se oss själva i spegeln och säga att ja, vi försöker spegla det här samhället så nära sanningen som möjligt? Och om jag går till mig själv, jag har jobbat nu i det här yrket i 20 år. Jag har varit i det här bolaget, ja, det är mer än 20 år. Och när jag tittar tillbaka så vet ju jag om att det finns delar där jag själv har medverkat till publiceringar utifrån en egen drivkraft som faktiskt är min och som inte har att göra med läsarnas bästa eller att ha läsarna för ögonen eller att försöka spegla så sakligt som möjligt. Jag gillar inte ordet objektivitet för det tycker jag leder oss fel, men saklighet. Och när jag för ungefär 4 år sedan kanske det var, eller 3-4 år sedan, så jag och min dåvarande kollega Nils Olavsson, som ju har efterträtt mig, diskuterar vi de här frågorna. Alltså, hur ser det ut egentligen på våra redaktioner? Och så började vi titta på oss själva, både han och jag, utifrån ett utgivarperspektiv. Var är vi någonstans? Kan vi verkligen säga att vi är så sakliga som möjligt? Eller väljer vi vissa vinklar av tradition eller av egen drivkraft och sådär? Och kunde då identifiera att nej, det gör vi faktiskt inte alltid. Så vi drog igång diskussioner på redaktionerna. Om till exempel politiska preferenser. Så här, det finns ju inte en enda människa, tänker jag, som inte har några politiska preferenser. Som inte har moraliska idéer eller en etisk kod inuti sig själv. För det är det som gör oss till människor. Och jag tänker att journalister är människor. De är inte mer moraliska än andra. De är inte ens mer objektiva än andra. Men det tillhör yrket att få syn på sina egna preferenser och se till så att inte de skymmer sakligheten. Och där tänker jag att media lyckas mer eller mindre bra. Alltså, det kanske inte är så att det är, antingen så är man 100 eller så är man 0. Utan det är en skala däremellan. Och vi som leder medier har faktiskt ett jobb att göra. Att se till att den här skalan är så nära 100% saklighet som möjligt. Liksom, förstår du hur jag tänker? Så jag har funderat väldigt mycket på det här. Och du nämnde invandring eller sverigedemokrater eller sådär. Och jag funderade jättemycket på det.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hur ska en redaktion behandla Sverigedemokraterna? Hur gör man det på ett pressetiskt vettigt sätt? Liksom? Och där tror jag har ju landat mycket i att Sverigedemokraterna är ett parti med makt och inflytande i Sverige. Och då ska de behandlas så. Utifrån det. På samma sätt som socialdemokrater och miljöpartister och centerpartister. Sen är ju det här med Sverigedemokraternas bakgrund. När är den relevant att ta upp? När ska den diskuteras? Och jag hävdar att den ska diskuteras på samma sätt som andra partiers bakgrund och ideologi ska diskuteras. Så att det, man får ju absolut inte väja för det. Det är inte det jag förespråkar. Men jag förespråkar ju också ett närmande där vi också kan titta på sakpolitik och ställa sakpolitiska kritiska frågor. För att annars så finns ju faktiskt risken att journalistiken inte gör sitt jobb. Inte ställer de sakpolitiska kritiska frågorna, utan bara håller på att prata om bakgrund, och vi gör då samhället och våra läsare en björntjänst. Ungefär så har jag resonerat, men det är ju inte helt enkelt.
Nej, absolut inte, men det har ju hänt mycket. Jag vet när jag kom hit till Folkbladet i Norrköping 2004, och då inför valet 2006, då vet jag, jag höll på att ramla av stolen liksom, för jag hade inte tänkt i de banorna. Då hörde jag en diskussion på radio, det var lokalradiostationerna. Alltså som hade stor diskussion och alla var i luven på varandra, chefer och reportrar, om man överhuvudtaget skulle intervjua Sverigedemokrater inför valet 2006, eller om det skulle bryta mot deras sändningstillstånd om mänskliga rättigheter och allt vad det är. Och sånt där. Det har gjorts en resa.
Det har definitivt gjorts en resa, men jag tänker också att det gäller att hela tiden hålla sig nykter i det här. På olika sätt, alltså vi måste klara av att hantera både sakpolitik och den här diskussionen om, som jag tänker att en demokrati handlar om, att man diskuterar fördelningen av värden i ett samhälle. Man diskuterar resursfördelning. Det är det politiken, det är det vi bråkar om. Och att det naturligtvis finns en axel där man kan diskutera hur man ska fördela värden för de som är födda i Sverige och har betalat skatt i Sverige länge och de som inte är det. Det är klart att den diskussionen måste få finnas och vara relevant. Samtidigt så är det också så att det finns någonting som heter rasism. Det finns någonting som heter främlingsfientlighet, och det finns också auktoritära högerpopulistiska rörelser, och journalistiken måste kunna hantera båda de här, eller flera av de här parametrarna samtidigt med en skärpa och nykterhet som kräver ganska mycket av nyhetsledningen och av redaktionerna.
Och som sagt, där tycker jag att det pågår en resa. Det är ju helt annorlunda nu, och sen gäller det att inte gå för långt åt andra hållet heller, precis som du säger, att man liksom.
Ja, men vi måste kunna kalla saker vid dess rätta namn också.
Ja, visst.
Och också att vi också är en del i att, vad ska man säga, i att befästa eller kullkasta saker. Media är ju en del i det. Man måste kunna se på den rollen nyktert, tänker jag.
Och det där har inte jag så svårt för egentligen, utan det som jag mer har reagerat på, och i en ganska ny bok här som Staffan Dopping, den gamle public service-journalisten, och Stigbjörn Ljunggren, statsvetare och allmän rabulist och vän till mig, ska jag säga. De har gett ut en bok, Inte lögn, inte sant, om media. Så jag vet inte om du har läst den, men den är faktiskt väldigt bra i stora delar. Och då lyfter man ju in det perspektivet, så att säga, att vad man inte vill se sig själv som, det är att liksom journalistiken, jag som journalist eller som nyhetschef eller ännu mer mediechef, är makthavare. Du ingår faktiskt ingår i etablissemanget, tror jag inte. Och du är i varje fall makthavare. Och det vill man inte gärna se, utan det är andra som har makt. Och ser man inte det, apropå inre resa, sånt där vi talade om tidigare, har man inte förmåga att se nyktigt på sig själv och se att jo, jag har makt, då kan det lätt bli så fel att man liksom ska solarisera sig enbart med mannen och kvinnan på gatan och inte se att nej, jag har faktiskt en annan roll i samhället också.
Mm. Ja, men jag, det håller jag med dig om. Jag tror att det är jätteviktigt att mediechefer funderar över den makt och det inflytande man faktiskt har. Det tror jag är otroligt viktigt att reflektera kring. Men sen så tror jag också att det finns... jag har ju länge liksom bärt på en slags tanke om att journalistiken finns inte till för sin egen skull, utan journalistiken finns till för medborgarnas skull. Det är därför journalistiken finns och att vi som jobbar i media borde lägga mycket mer tid på att älska våra medborgare, alltså att älska samhället, om man ska säga så, än att älska journalistiken i sig. Det är därför liksom att journalistiken måste vara relevant, den måste på något sätt utgå från människors behov, den måste på något sätt vara nära sin mottagare, tror jag. Men det behöver inte betyda att den för den skull är ska man säga, att den saknar stringens eller skärpa. Jag tror ju inte på att bara för att man är nära sin publik så tappar man den journalistiska skärpan. Jag tror ju tvärtom. Jag tror att man kan vara väldigt nära sin publik och ha en journalistisk skärpa där man faktiskt gräver efter det som är sant och relevant för deras skull, inte för sin egen. Så jag tänker att det finns mycket bra som återstår att göra när det gäller media. Det tror jag.
Ja, för just det här. Det jag har svårast för, det är det som är kopplat till det här med makt. Jag ska säga, det här allt för pompösa. Det vill säga när något terrordåd och så ska alla mediechefer säga nu hur oerhört viktiga de är för demokratin. Alltså, det ska man inte säga själv. Det stör mig det där. Det bevisas i så fall om folk vänder sig till. Det här med att man ser sig som någon självskriven demokratigarant på något sätt.
Jag förstår dig, och samtidigt tänker jag så här, för det är också viktigt att ha ett historiskt och ett omvärldsperspektiv i detta. Och det är ju också så att vi ska komma ihåg att Sverige är en demokrati med en extremt tillåtande lagstiftning för vår tryck- och yttrandefrihet i det här landet. Och det har också, det gör jag, du och jag kan stå här och prata helt obehindrat om exakt vad vi tycker, utan att vara rädda för några som helst repressalier. Och vi har möjlighet att sprida det här överallt. Och det hänger också intimt samman med att det finns medier som tar ansvar. Alltså som inte bara publicerar vad som helst och som kan förstöra livet på vem som helst och sådär. Så jag menar att medierna har en extremt viktig roll i en demokrati. Och ibland kan det behöva sägas, för att det är också så, vi som är uppvuxna i det här och som bara har sett det här, vi tar det också för givet. Men det går faktiskt att lagstifta bort det. Det går att begränsa yttrandefriheten, och det är inte i första hand ett problem för medierna. Det är ett problem för medborgarna. Så jag menar, alltså, jag förstår vad du menar när mediechefer sitter och säger att vi är så viktiga. Men det kan också behöva sägas, alltså, att den här, alltså så här, att det finns en bra tryck- och yttrandefrihetslagstiftning i Sverige, det är bra för media, det är bra för östmedia och Sveriges Radio och allt vad det är. Men det är väldigt bra för medborgarna i det här landet. Och det behöver vi faktiskt påminna om.
Bra argumenterat. Tycker jag. Hur du, vi lever i coronatider. Ja, och vad kan man säga på någon minut eller två om hur media har skött sig, kan man säga? Så har det varit för underdånigt gentemot makthavarna och gentemot den svenska linjen? Eller
alltså jag känner att jag inte är i det, att vi fortfarande är lite mitt inne i det, och det är svårt att dra några riktigt bra slutsatser. Men jag har tänkt på att det finns ett litet medialt dilemma med den svenska linjen, som ju handlar om att var och en får ta ansvar. Och för att den linjen ska fungera så är det ju viktigt att det finns en folklig förankring kring det, och att människor sluter upp kring det. Och det är klart att mediernas roll i att människor ska sluta upp kring den är ju ganska viktig för att linjen ska lyckas överhuvudtaget. Och att då som mediechef, nu är ju inte jag det så jag behöver inte bry mig, men jag tänker ändå att det är lite en balansgång att, att bidra till att vi har hög, att vi har fortsatt god folkhälsa i Sverige, och att ekonomin så småningom kan återhämta sig, så att den svenska linjen faktiskt funkar. Medierna är en del av det, och samtidigt så är ju också jobbet att ställa kritiska frågor och att granska och att kunna liksom komma med med kritik och publicera krönikor, åsikter och debattartiklar som har liksom en helt annan infallsvinkel. Så jag tänker att den balansgången är lite delikat. Och säkert, i efterhand kommer vi säkert tycka att vissa var för underdåniga, och man underkastar sig Folkhälsomyndighetens rekommendationer som mediehus rakt upp och ner. Så kan det mycket väl vara. Samtidigt tycker jag att jag har läst så pass mycket att jag ändå tycker att det förs en vettig diskussion. Jag tycker ju inte att det saknas mothugg.
Nej. I en av dina kröniker i NT här den 25 april tror jag det var, så lyfter du upp ett annat dilemma, tycker jag, och problem med coronapolitiken. Alltså det är ju den svenska rationella hållningen, alltså med flockimmunitet. Låt oss nu få detta gjort, så kan man säga. Det är den svenska hållningen egentligen. Och det betyder ju att varje liv värderas ju inte det särskilt mycket. Du pekar ju på det, så att säga, att äldre människor som dör, ja, hon var ju gammal. Liksom, att den här synen på, det kan sättas en väldigt rationell och lite otäck syn, så att säga, på. Du är inne på det.
Jag är inne på det. Alltså jag funderar på, liksom, återigen, de mer djupare moraliska aspekterna av den här linjen. Vad det gör med oss. Dels är det här med synen på åldrande och ålderdom. Alltså hur kommer det här att prägla oss på sikt? Funderar jag mycket på. Men jag funderar också på det här med, men nu så här, ekonomin går verkligen på knäna, och vi har liksom en utslagning utan dess like i en massa olika branscher, och det är ju katastrof. Och då, det är klart att då, när vi ska starta om allting igen, och man hör debatten handlar mycket om att så fort som möjligt få hjulen att snurra. Vad händer med hållbarhetsdiskussionen i det? Alltså jag tänker att det finns liksom vissa aspekter av det som händer nu som riskerar att grumla vår moral på ett djupare plan. Så. Och där finns ju det här med synen på åldrande. Alltså jag har ju reflekterat själv över att liksom, jag har så många döda, men, och 90% av dem är över 80 år. Och att det ska göra att jag på något sätt ska dra en lättnadens suck.
Ja.
Det är ju lite intressant. Jag säger inte att den svenska, och det är ju viktigt också, det handlar inte i första hand om att kritisera den svenska linjen, utan det handlar om så här, vad händer med mig?
Vad gör den med oss?
Exakt.
Varje linje gör någonting med människor.
Gör något med människor. Ja. Så är det.
Och du, Anna Lindberg, du är inne i din inre resa nu, men det går inte att betala räkningar med det i all evighet.
Nej, inte i all evighet. Nej, men vad som ska hända härnäst?
Ja, om du tänker, är journalistik din bana, eller är det nu det är dags att bli en där social antropolog eller göra något annat, eller du kommer att...
Alltså jag tänker att min bana handlar ganska mycket faktiskt i grunden om att försöka göra det här samhället lite bättre på det sätt som går. Och då behöver inte journalistiken vara begränsande. Men jag tycker att de här 5 senaste åren och egentligen hela mitt yrkesliv, som jag ju kom in från den digitala sidan, så har jag ju hela tiden varit med och legat i spetsen för förändrings- och omställningsprocesser. Och det vill jag gärna fortsätta att jobba med och att leda. För det har jag fått smak för och fått feedback på att det har gjort ganska så bra.
Stort tack, Anna Lindberg. Och min personliga fundering där, utan att veta något, det är att du inom inte allt för lång framtid kommer att vara på chefsposition i något av Sveriges största mediehus.
Vi får se.
Ja, vi får se. Följ podden Vidare möten så får ni veta hur det går.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.